Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Hejsan och välkomna till Hemma hos Strage.
Lyssna! Det här är Edvard den sköne.
Det skönaste.
Det här är Edvard den slöe.
Det här är Edvard den höge.
Höge, slöe, sköne.
Den sköne. Och vi tillsammans är... Destiny Child.
Nej, men på riktigt. Vem är vi hemma hos?
Fredrik Strage, motherfuckers.
Det här är Edvard. Edvard Smith kallas jag för.
Hej, Edvard, hej. Det här är ODZ, motherfucker.
Yes, sir. Välkomna hem till mig, ODZ, äntligen.
Tack så mycket.
Hur kom ni på att ni skulle alla heta Edward Smith? Han var ju kaptenen på Titanic. Skeppet som gick ner i oceanen.
Vi ska vara helt ärliga, det fick vi reda på
efteråt, många år efter.
Exakt, men alltså, jag tror det har mycket att ha med att göra med det gamla Cartoon Network-programmet som heter Ed och Eddie. Och det programmet handlar bara om 3 små pojkar som letar en vit stor kula. Och det kände vi passade oss.
En vit kula?
Det är typ Jawbreaker.
Du vet vad smällkarameller är, som tror jag det hette förut. Och hela serien handlar om att de gör allt för att få ihop typ cash.
En vit sten.
En vita stenen, exakt. Och alla har en planka som en polare. Som typ inte finns.
En granne av dem har en planka som polare. Ja, men skitsamma, vi ville i alla fall vara en av dem. Ed och Eddie, så vi ville också vara. Så det finns Edvard, det finns Eduardo, det finns Edioso.
Jag tänkte att Titanic var en symbol för att ni inte lämnar efterfesten trots att den håller på att sjunka ner i den djupaste misär.
Jag var så jävla besviken när jag upptäckte att Edward Smith var kaptenen på Titanic. För direkt började jag komma på så här rapbar. Så här, vi går ner på isberg. Exakt. Vi går ner oss på isberg. Exakt. Och så bara, men det var inte därför tyvärr.
Det var inte sanningen.
Men fan, det var så ändå. Eddie Smith, han var kapten på Titanic. Alltså. Han gick ner på isberg.
Men när ni heter samma sak, blir det inte komplicerat om någon vill göra en soloskiva?
Alltså lite.
Frågan är om vi tillåter soloskiva. Liksom.
Nej. Alltså, Edvard Smith, vi kommer i grupp.
Ja, precis.
Och ODZ betyder Original Dunder Zubbis. För att få reda på vad Zubbis betyder så googlade jag det och fick följande träff på Slangopedia. Den där mammaknullaren på Hafflan, alltså festen, som alltid vill hämta mer, trots att folk är sekunder från att kollapsa. Om du är en polare som alltid trycker i dig för mycket sprit och ni slutar i en container tillsammans, är det en riktig dundersubbi.
Exakt.
Ja, får jag bara säga en sak, Fredrik? Alltså, du vet så här, vi kommer ihåg för typ, var det kanske 3 år sedan?
5 år kanske.
När vi bara fick ett samtal från en polare och bara... Det är någon som pratar om det i nyhetsmorgon. Och på den tiden, så det här var ändå ett tag sedan.
Det var ett bra tag sedan.
Och så gick vi in och så såg vi att du satt där. Mm-hmm. I nyhetsmorgon. Mm-hmm.
Alltså vi skit på oss. Alltså,
och läste upp det där. Då.
Exakt det du läste upp
för
precis.
Och minen på de som du läste upp för. Det var
de ville typ så här få bort det här ifrån, kändes det som. De tänkte så här, vad fan håller han på
så? Man hör dem så här, mumlar lite i bakgrunden. Såhär, vilka idioter. Ja, förlåt, vad var det?
jag såg det där som ren folkbildning. men ordet zubbi, vilket språk härstammar det ifrån?
Det är från arabiska.
Ja, exakt. Det betyder kuk på arabiska.
Man säger zubb.
Men där vi är ifrån, där vi är uppväxta, så har man använt det slanget för någon som är typ en idiot eller typ så här deli. Alltså som är lite, du vet, så här.
Lite
dum liksom.
Ja, det finns ett uttryck också som heter alltså deli. Och det är väl typ samma som zubbi. Fast zubbi, enligt oss, där vi kommer ifrån, det är lite mer typ så här... Alltså, man är korkad, men också typ lite extrem, lite så här, lite, jag vet inte vad man ska säga, han var riktigt zubbi. Han typ den där förklaringen du hade där då, skulle kunna stämma.
På Slangopedia så har de också använt ordet zubbi i en mening.
Aha, ja, intressant.
Chunos odiade höger och vänster på Hafflan, men det hindrade inte Mehmet från att kuta ner till Arren. Vad är Arren? Kuta ner till Arren och hämta tillräckligt med kod, dunder, knatch och knappar för att söva halva landet. Fetare Zubi från man letar efter.
Ja, men exakt. Någon satt huvudet på spikar.
Det är det som har skrivit här.
Bara att höra dig läsa det har gjort hela mitt år förmodligen.
Men that's about it.
Ja, precis. Exakt. Så liksom man kan vara korkad. Man kan också vara korkad och hämta droger när det inte behövs.
Och vad skön.
Och där är det Zubi.
Vad var målet för ODZ när ni startade?
Hur snabbt kan vi ODA?
Och hur snabbt alltså, gick det?
Ja, vi försöker fortfarande.
Ja, vi jobbar på det, vi jobbar på det.
Nej, men det är inte så.
Jag tror inte det fanns inget specifikt mål, tror jag. Alltså, vi har gjort musik hela tiden och vi var bara inne i en period där vi var experimentella och
knarkade
tog mycket droger. Och så var det bara så.
Och det var också mörk, en mörk period. Ni knackade mycket.
Mycket mörkt.
Sen det var väl bara kanske ett sätt att göra något annat typ.
Ja, det kanske var ett mål.
Ja, exakt.
Att bara, du vet, så här, göra något annat.
Ja, exakt.
Också.
Än att punda.
Ja, men precis.
Ja, nej, men alltså,
eller så vi i alla fall kunde göra samtidigt som vi punda.
Exakt. Jag brukar se oss som, vi är ju i grund och botten så här, vi är ju musiker liksom. Vi har gjort musik, jag vet inte, så länge jag kan minnas. Så jättelänge. Och sen ODZ bara kom ur en livsstil som vi hade ett tag. För att livsstilen som vi rappar om ODZ eller hur vi förklarar allting var ju, alltså det är inte något vi bara hittat på. Utan det var genuint en självbiografi hur vi mådde då och hur det såg ut. Och det var ju, man hör det också nu på senare låter ODZ, det är inte samma det här. Om man tar Dunder Subi till exempel som är så jäkla skitig att det är verkligen så här längst ner i typ ja men den en av mina första rader den här så vi höjer statistik i Sveriges knarkspridning så vi rullar upp med en dagstidning och typ svettas över bordet som en armbrytning och verkligen så här för att det var lite så då medan nu så kanske är lite mer det är samma mode fast det kanske är två våningar istället
man knarkar lite med stil
man knarkar med stil precis så alltså det har aldrig riktigt funnits någon plan mer utan vi har verkligen bara varit musiker och sen har vi speglat den miljön vi levde
i. Ja,
och det tror jag folk tyckte om att det var så jäkla ärligt trots att det kanske var väldigt mörkt. Liksom.
Något som alltid har fascinerat mig med er är att låtarna kanske handlar om att vara fucked up och sen är rimmen extremt avancerade och flerstaviga och det är verkligen svintajt. Det låter inte för en sekund som så här ansiktstatuerade emo-rappare från USA som stoppar i sig massa opiater utan det är... Det hörs att ni har en bakgrund på någon typ av battle rap scen. Och jag tittade till och med på ett gammalt klipp med två av er, Edward och Edward. Där ni, jag tror ni har spelat 2008 på YouTube. Och ni är rappar jättesnabbt.
Oh, ja, exakt. Jag vet exakt vilket klipp du har sett. Han har sett det klippet. Ja, det är vi kan inte göra någonting.
Vadå, är Fredrik lite Nardwar?
Ja, det är Nardwar.
Strage är det närmaste vi har Nardwar.
Ja, det är det.
Så är det. Nej, men det stämmer.
Det stämmer jättemycket. Exakt, vi höll på mycket. I studion, vi träffades med en snubbe som heter MC Kiko. Han höll på, han hade något som heter Fight Night back in the days.
Exakt, det var en freestyle rap battle. Så jag tror typ att det var det enda typen av rap battle som arrangerades på den tiden också.
Jag tror till
innan hela den här pre-written battle grejen kom.
Ja, exakt.
Och vi umgicks med honom så vi var också där och hjälpte till att arrangera och var med och battlade och allting.
Jag vill till och med minnas, jag vet inte, det var säkert runt den tiden 2008-2007 när Edward den slö här i mitten jag tror det var du som förlorade mot, vad heter det, Anis Don Demina på en rap battle.
Nu vet hela världen
det. Ja, nu vet hela världen. Han förlorade mot andra YouTuber eller YouTuben eller vad.
Men vänta, du har förlorat mot Big O
också. Jag förlorade mot Big O.
Alltså jag ska veta ärligt att jag förlorade mot Big O, det tycker jag bara är all rätt. Vem ska vinna över Big O?
Vem vinner
i Jordbro? Det är omöjligt. Anis Don Demina, han var grym dock också. Han var duktig battle rappare förut.
Galen.
Han kom fan till finalen en gång med Shazam.
Han var alltid i final på den tiden på de freestyle battles. Skitduktig freestyle.
Verkligen. Men vi höll på som fan. Vi drog ju till Uppsala och battlade med liksom. Jag fann mig till och med att vi vann ju någon gång. Du och jag.
Ja, någon gång har vi vunnit.
Exakt. Okej, det här är Superman med Eminem. Alltså jag valde Eminem för att Eminem är en av de sjukaste rapparna som finns i hela världen. Alltså rent tekniskt. Och jag valde just den låten för att jag minns när den låten kom med den här videon. Du vet, när han går upp för ett utanför en byggnad såhär, med ett rep typ, och ska knulla någons fru typ. Det är liksom, och du vet, har förklätt hela låten i att I wanna be your Superman. Your Superman. Och så spelas den överallt och du vet, vad var det här? Jag ska knulla någons fru. Vad snackar du om? Vad spelar ni den här låten? Bitch, you make me call me Superman. Tall hoes in a single bound. I'm single now. Got no ring on his finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Save it, bitch. Babysit. You make me sick. Superman ain't saving shit. Girl, you can jump on Shady's dick. Straight from the hip. Cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face. Play no games. Say no names. Ever since I broke up with what's her face, I'm a different man. Kiss my ass. Kiss my lips. Bitch, why ask? Kiss my dick. Hit my cash. I'd rather have you whip my ass. Don't put out. I'll put you out. Won't get out, I'll push you out. Puss blew out, poppin' shit. Wouldn't piss on fire to put you out. Am I too nice? Buy you ice. Bitch, if you had, wouldn't buy you life. What you tryna be my...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur kommer det sig från början att ni maskerade er? Vad var syftet med det? Var det av juridiska skäl eller för att skapa lite mystik mer?
Alltså, som vi sa tidigare där, att vi var ju ändå, alltså under den tiden när vi levde som vi levde, så kanske man inte riktigt ville att alla skulle veta att man levde så liksom. Och kanske inte sätta sitt eget ansikte på något så extremt. Det här, eller, det här är ur mitt perspektiv liksom, att det kanske är lite frigörande att kunna vara lite ärligare om man inte behöver liksom gå hem dagen efter och förklara för morsan varför man snortar med dagstidningar liksom. Och att man egentligen kan vara lite friare. Inte för att jag inte står bakom allting jag skriver, och det gör jag. Men till en början så var det ju, för man får tänka på ODZ innan ODZ fanns, ODZ idag. Idag är det ganska, jag vet inte om vi...
En annan tid.
Jag vet inte om vi har hjälpt till med det, men det är ganska normaliserat idag att, alltså, trappa om vad som helst, tram eller äsig och till och med våld och sådär. Men förut så, i alla fall när vi började 6-7 år sedan med det här, så var det ganska hårt på tapeten att hålla på och säga sådär. Och då kanske vi kanske var precis över gränsen på vad som är acceptabelt. Då var det inte helt fel att dra på sig ett par glajer, kanske maskera rösten lite grann.
Det är ganska intressant också, tycker jag själv, att du vet såhär... när någon typ täcker över sig. Alltså typ så här Daft Punk style eller typ MF Doom och det så här.
Yep.
När folk täcker sig, och så får man inte riktigt reda på vem det är. Så Kenta Kofo style idag.
Exakt.
Man blir så här, jag blir fett nyfiken. Jag blir irriterad på det också, för att jag är så nyfiken. Och jag gillar det också.
Det är också en sexig grej av det. Det finns så många feta grejer med att maskera sig. Mm.
Det kommer mycket också av den här psykologigrejen, att om du lämnar en dampunge i ett rum och säger tryck inte på knappen och gå därifrån, då kommer han ju trycka på knappen. Och vi förstod ju ganska snabbt att vår målgrupp är dampbarn.
Exakt, precis. Nej, men alltså sen, alltså, jag vet inte. Här är en till grej som också är lika viktigt som alla grejer vi sa innan. Det lät bara fett snyggt att pitcha våra rappröster.
Mm.
Alltså bara soundmässigt att höra nu 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 dunder subben med boom boom kla boom kla och sen en fem knopp och de går ner. Bara ljudbildsmässigt var så du fick den liksom här uppe i brösten. Mm. Cool. Precis, och då kände vi såhär, fan jag fick lite gåshud när jag tog tillbaka den. Men, och sen att bara, okej, men den här lidrösten, hur låter den på det här då? Och sen, vet, att mannen i huset. Exakt. Så vart det var fett med en pitchad lidrapp på många olika instrumentaler. Så bara, det här börjar lukta ett nytt sound alltså. Mm.
Det är ändå märkligt att så få artister utnyttjar det här. Det är många som använder autotune bland rappare, men att göra något annat. Att pitcha ner rösterna, så vet jag vet så är det väl mest ni och Karin Dreyer i The Knife faktiskt, som har använt det jättemycket.
Jag tror att kanske, du vet, såhär, det låter kanske inte helt, du vet, om man lyssnar på det första gången när man har nerpitchade röster, det brukar mer vara typ såhär, en refräng att man, såhär, för att man såhär, du vet, chopped and screwed, du vet, såhär, och sen med att man gör liksom hela verser, tror jag blir såhär, det är som man måste vänja sig lite vid också. Ja, det har man gjort i slut nu också med facit i handen.
Det är det som är så häftigt, att just det där du sa, att man måste vänja sig vid det. För jag vet inte, det kändes som att det gick att vänja sig vid det liksom. Verkligen. På något sätt.
Er senaste singel heter Demoner och handlar om panikångest, tror jag.
Ja, mycket bland annat.
Är det något ni själva lider av?
Ja, till och från. Alltså, man har väl vi har alla våra perioder, tror jag. Mm. Och just den låten, just den låten ligger också, den ligger så himla nära, eftersom vi hade liksom varit innan vi hade en session med Masse när vi gjorde den låten, och då hade vi hade varit vakna i tredje dagen var vi på då, i alla fall jag och Edvard en slö. Och en vecka innan det så hade det varit mycket fest i en lokal som vi hängde med, och det var mycket folk som hade fastnat där, och du vet, det hade varit så här, det är mycket droger, det var bara en lite mörk period, du vet, och då, du vet, så här, då kommer det fram lite sånt här när man har varit vaken i 3-4 dagar, så börjar, du vet, det börjar hända saker med huvudet som inte är sant, om du förstår vad jag menar, du vet, så här, man börjar för sig, så man kan bli lite paranoid.
Vad fick du för det?
Alltså, för det första typ så här, hela hennes verklighetsuppfattning och hur paranoid man är, typ så här, förvrids typ, förstår vad jag menar, du vet, man kan sitta i ett rum med folk och så bara kan man få för, speciellt efter tredje dagen varit vaken, du vet, man kan få för sig att, du vet, någon tänker, någon missuppfattar den på något sätt, någon tänker på ett visst sätt. Och det är ganska komplicerat att förklara när jag tänker efter.
Det är en vanföreställningssituation, så det går inte förklara i normaltillstånd. Liksom.
Nej, exakt.
Det är som du säger, man kan typ så här få för sig lite saker, man ser på världen lite annorlunda. Ofta har jag märkt också att, vilket är råfarligt, ens eget ego går ju out through the roof. Det är någonting som händer när man går in i de där grejerna, så man börjar bli lite, i alla fall jag, man blir lite sådär, jag plötsligt är man Mike Tyson i sin prime igen liksom. Exakt. Och bara går in på intervjuer och bara så här, liksom. Och så tänker man tillbaka på det efteråt, då kommer den där ångesten, och sen dämpar man den igen, och så blir man likadan, och sen är vi i den sköna spiralen.
Det är en ond cirkel.
Typ.
Och just under den perioden när vi gjorde låten där med Masse, det var en väldigt, jag tror det där var typ slutet på en mörk period, och det var därför vi gjorde, kanske behövde göra den låten typ.
Och sen att vi jobbade med Massa också, det tar ju fram en del ur den, för jag tycker faktiskt att den låten är en av de låtarna där vi alla levererar som riktiga jävla monster alltså. Och det är ju Massa som ligger bakom den energin också.
Vi ska lyssna på The Roof Is On Fire med Busy Bone, och det här var typ den första låten jag kommer ihåg att jag hörde. Alltså det är tidigt musikminne som jag hörde, en av de första amerikanska hiphop-låtarna som fick mig att gå hem och bara spela en låt på repeat, du vet. Så jag bara, shit, jag gillar den här typen av musiken. Och det var det som fick mig att ladda ner, du vet, kassa och börja ladda ner musik. Och ja, jag vet inte varför jag valde just den låten, men det här är ett starkt musikminne.
Den första låten som ni släppte på YouTube, Babam, så rappade du, Edward Smith. Klart med att man blir kräsen när man slipper mellanhänder 50 Shades of Green mellan mig och mina vänner. Men det var inte i första hand gräs som inspirerade er då?
Nej, inte riktigt. För att, eller skulle jag säga i alla fall. Jag tror att det var de tyngre grejerna som började inspirera oss. Gräs var ju det typ första som kom i ganska tidig ålder, 15, 16 och sånt.
Alltså
där.
Gräs hade varit ett problem.
Nej, det hade varit ett problem sådär. Men,
det var med innan, alltså gräset var med innan.
Ja, det har alltid hängt med lite grann.
Innan liksom. Det var mörkt.
precis. Men som inspirerade just de där raderna så... Nej, jag skulle nog säga att... Det där är också bara en sån där, du vet, 50 Shades of Grey, 50 Shades of Green. Det är en liten pun bara, liksom. Jag vill inte ge för mycket cred till cannabis i den raden. Det var några andra saker.
I det här sammanhanget, vi lyssnade precis på Busy Bone. Och jag minns när Ecstasy blev stort bland amerikanska rappare.
Den låten där.
Det var slutet av 90-talet. Och då körde tidningen Vibe en stor artikel om den nya innedrogen bland rappare. Och där varnade de för Ecstasy. Och Busy Bone sa att det här var en fruktansvärd ny drog som han sett vänner gå ner sig i. Och han sa så här till Vibe då, Busy Bone. Det här var i september år 2000. Apropå Ecstasy. That's some feminine ass shit. Make a motherfucker act all sweet. Anything that makes a man want to drop to his knees and give another man fellatio. Something ain't right, unless it's already like that. Alltså risken med Ecstasy var att du, man blev bögad, man ville kramas.
Det där är ju bara typ så ett macho-perspektiv. Ja, det är klart man vill klä oss i klövna och kramas. Åh fan, är det för fel på det?
Men alltså, jag också ifrågasätter, för att sen har han ju också släppt, eller hans grupp har ju också släppt en låt som...
Är det inte han? Så det är lite kul att när den här drogen dyker upp, så problemet är inte att man bränner ut allt serotonin eller någonting, utan problemet är att folk blir fjolliga.
Det är hans problem. Men fan nej. Jag tycker inte jag håller med om den. Den känns lite, den kommer lite från mycket test och den där.
Mycket test och mycket match.
Alltså det finns mycket andra grejer som händer också. För det första, hur ditt musikperspektiv öppnas upp.
Men hur, alltså vadå, hur mysigt är det inte att bara, du vet, såhär, komma ut bland vänner och svettas och kramas?
Alltså bro, kommer ni ihåg då när vi checkade Ecstasy första gången att vi började lyssna på elektronisk musik fett mycket? Det kanske är det du menade. Ja, det öppnade upp fett många nya världar.
Helt plötsligt bara, Swedish House Mafia, de är fire!
Ja, liksom, vad fan är det här?
Men är det så bra när man inser att Swedish House Mafia är on fire?
Nej, men det
kanske var ett misstag eller skit.
Det drog in en i andra saker ändå.
Så ja, man uppskattar
någonting. Problemet med många... av den typen av droger är att de får folk att känna sig övervinnliga, och då skapar man, ja, men som Oasis, stora 90-tals rockbandet, när de verkligen blev kassade, gjorde de ett album som hette Be Here Now, som låter så mycket som en kokainskiva. För det är ingen, de tror på sig själva så mycket att de noll självkritik.
Så att allting är bra.
Allting är bra, alltså, tyckte de då, för det lät bra i de här stora studiohögtalarna.
Precis. Ja, men det är det.
Men ni har inte haft problem med att man blir deprimerad av MDMA som är aktiva substanser i ecstasy?
Alltså, man blir ju inte... Man blir, alltså, det kanske man blir också. Men du blir liksom inte permanent deprimerad av det. Utan just det här... Det som jag tror du menar, typ det här depressionen som kan komma dagen efter man har käkat ecstasy eller MDMA. Det är ju bara för att du har precis fyllt på huvudet med jättemycket serotonin. Och sen dagen efter när du vaknar så är det... Du är tom på det.
Eller det känns tomt.
Och då kan man känna sig deppig. Det är klart ifall
du... En annan besvärlig sak med den drogen är väl också att det lär ha en väldigt snabb tillvänjning. Ja. Att du blir tvungen att ta fyra, sen sex.
Ja, men exakt. Men det där är ju... Då börjar vi prata om missbruk. Och det, man ska absolut inte äta liksom... Ecstasy varje dag.
Nej. Och det gjorde vi ju. Jag tog i alla fall så pass mycket att jag kände ingenting riktigt efter en, utan jag blev bara lite mindre svettig. Vet du, där jag bara svettade som galning.
Exakt, och det blir aldrig lika bra som det första
pilen. Det beskrivs ofta lite för mörkt. Det är inte så mörkt.
Det är inte så mörkt, men hjärnan också. Hjärnan gör det som vilken sår som helst på kroppen, det läker. Alltså man får bara inte ta skiten hela tiden. Då är det all good.
Jag hade med Elephant i ett av de första avsnitten av den här podden.
Hon
sa en grej som vi faktiskt klippte bort, för den sågs vara lite känsligt. Men hon sa att hon hade varit ute på trädgården, tror jag.
Roligt att du återberättar det nu.
Ja, men jag tror inte att jag tar någonting emot att jag berättar det här. Nej. Och hon hade sett massor av unga businesskillar superhöga på vad hon trodde var ecstasy. Och de stod påtända och pratade om att ja, men det här är ett jätteintressant projekt. Jag hör av mig på tisdag så vi kan få snacka ihop och så tar vi ett möte med resten av ert folk på onsdagen sen. Så går vi vidare och lägger upp en pitch. Här blir skitbra. De står och kör så här business-snack när de går på E. Och Elefant sa att hon uppfattade det som kränkande. Som att de kränkte drogen, de kränkte någonting som borde vara heligt genom att använda det i ett mediokert sammanhang.
Ja, jag kan höra henne. Jag kan höra henne.
Men det kan också ha varit vi.
Ja, just det, sant, sant, sant.
Business and pleasure, det är inte för oss alltså.
Men är ni för en legalisering av narkotika i Sverige?
Alltså vi är för legaliseringen av cannabis definitivt, men också att man ska få göra vad man vill i sitt hem. Det är det som är mer, alltså att någon kan komma och, om du vill ta hårs hemma så borde du få kunna ta hårs hemma. Ja. Eller där i liksom inte stör någon annan människa. Sen om man borde göra det helt lagligt och liksom börja sälja ecstasy, det tror jag absolut inte på. Sälja cannabis tror jag vi kan göra.
Men har ni sett Trainspotting?
Det
finns en scen där han säger att vi skulle förmodligen ha injicerat C-vitamin om det var olagligt. Försvinner inte en del av upplevelsen när det legaliseras?
Det är också hört att det är en liten sån här, precis som du sa, du får inte trycka på knappen grej.
Ja, men förväntningarna styr ju reaktionen.
Absolut.
Så om det var lagligt, skulle folk göra låtar om gräs? Om det görs lika mycket gräs låtar nu som förr?
Nej, för det är ingen som gör låtar om alkohol idag. Liksom. Det är ju helt osexigt. Liksom. Så det är det är 100% att det kan vara så.
Vadå? Pappin bara sin klubb och snackar om det. Folk gör ju låtar om alkohol.
Ja, men till samma grad som cannabis. Liksom.
Ja, men exakt.
Alltså, det där är väl svårt. Alltså, det är svårt att veta. Alltså, finns det något land som... Alltså, det finns väl några få länder som har legaliserat alla droger? Hur ser statistiken ut där? Jag har till och med för mig att till exempel till Portugal jag vet inte vilket land det är, som har legaliserat många droger. Ja, där typ så här heroinanvändandet är mycket, mycket lägre än vad det är typ i Sverige. Och så.
De har ju sådana problem.
Vem vet ifall en legalisering av allt skulle vara bra eller dåligt?
Är också i slutet av dagen, du vet, legalisering eller inte, typ, drogerna är här. Alltså det finns inget land förutom typ Filippinerna som har lyckats få bort drogerna, och de har typ dödsstraff om man röker bra.
Ja, exakt.
Och folk knarkar fortfarande i Filippinerna, jag menar inte så. Men alltså knark är liksom, det finns. Och antingen så gör du det jobbigt för folk som har problem, eller så gör du det lätt för folk som har problem.
Ja.
Det är det som är frågan.
Precis. Jag är lite för att vi legaliserar cannabis, för jag tycker att det är fler fördelar än nackdelar.
Finns det inte en risk att cannabis blir en inkörsport till svensk reggae?
det finns det, men de kan också köras in i annan, de kan också köras in i Bob Marley reggae och du vet att såna peace and love. Unity.
Starts with one. I don't know why it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. Det här är In The End med Linkin Park. Och Linkin Park är väl fucking den gruppen jag har lyssnat på längst i mitt liv. Jag älskar dem. Och det här var den första låten jag hörde med dem som fick mig att typ släppa allt jag hade. Och bara, oh my god. Och då var jag inte äldre än 11. Ung var jag. Fet nu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag minns när rapgruppen Labyrinth från Uppsala turnerade i slutet av 00-talet och de hade rappat lite om gräs. Det var tillräckligt för att polisen skulle ringa runt och tvinga ställen att boka av konserterna. Så de blev punktmarkerade av polisen för att de rappade om cannabis. Nu 2021 så kan Sara Larsson prata helt öppet om att hon ska sluta röka weed och istället dricka lite mer alkohol. Ja. För hon tycker att gräs känns ointressant.
Snyggt, Sara, snyggt.
Jag var helt jävla, det var skithäftigt att läsa den artikeln. Att hon pratade om det som att hon hade typ lite problem med att hon äter lite för mycket godis på lördagar. Jag måste lägga ner med cannabisen, för det har blivit så jäkla mycket nu.
Och det blir inga rubriker?
Nej, exakt. Precis.
Men polisen har ändå dykt upp på några av era konserter. Jag minns Kägelbanan vid Södra Teatern i januari 2018. Och då sa chefen för Södermalms polisens narkotikagrupp så här till tidningen Mitt i: en stor del av publiken var påverkad. Det snortades kokain helt öppet och folk rökte cannabis överallt. Vad minns ni från den spelningen?
Ingenting.
Jag minns låsen efteråt. Alltså, jag minns, komma in.
Alltså, jag minns att vi hade fett roligt. Alla hade fett roligt. Jag minns att de skrev i någon tidning och de hade kallat det knarkkalas.
Precis,
alltså,
precis.
Även hur negativt ni försöker få kalas och låta, så är det inte så.
Nu vill bara ännu fler människor komma på spelningen.
Ja, shit, jag får med att vi hade, var det då, jag kanske säger fel, jag vet inte, när vi hade Musslan. Ja, vi hade en fet mussla på scenen. Alltså typ 4x3. Ett ostron som öppnade sakta och hade en liten pärla. Och sen var vi var, fy fan vad mycket folk det var. Det var skitroligt.
Det var slutet på våran turné med Frej Larsson.
Precis.
Var det under den turnén som ni åkte till Norrtälje och fick
exakt,
lite problem?
Exakt, det var första
spelningen. Men där hade ni ju faktiskt sagt åt polisen att
ha, ni trodde det. Exakt, men grejen är att då hade vi...
Och vad hände då?
Vi giddade med dem, som du säger. Sen när vi kom dit så kom de till logen.
I Norrtälje alltså?
Ja, i Norrtälje. Då kom de till logen, eller på väg till logen. De hittade mig utanför logen i alla fall. Drog mig till en toa, tvingade mig pissa i en kopp. Men de missade mina 15 gram hash. Och de missade mina, du vet, 10 piller jag hade i pungen. Jag hade OCB på mig, allt i pungen.
Och då ska man ändå anmärka att det här är en vass... Alltså, det här är den bästa narkotikapolisen i landet.
Och de säger att de är vassaste narkotikapolisen i landet. Och där är de och släpper mig med liksom ett stabilt innehav. Ah. Och lät mig gå och spela min spelning.
Så vad säger man?
Jag vill också tillägga. När de släppte mig, då filmade vi det. Och la upp det också på YouTube och hånade dem igen. Och det var ju ett stort misstag. För spelningen efter i Enköping...
Då fick man polis-eskort
exakt, från E4 in i Köping så är det en bil bakom oss. Nej, en bil har stoppat våran andra bil. En bil är bakom oss hela vägen in i Enköping. När vi kommer till Enköping är det 2 PK-bussar som ställer sig framför oss och bredvid oss direkt. Och alla får lämna bilen på en gång. Alltså, vi förlorade 2 körkort. Alltså, vi betalade kanske 25, 30, 40 lax i böter, ja. Bara på den lilla...
En bil som de körde iväg och fuckade lite med.
Ja, exakt. De tog våran
men vad hittade de i bilen då? Då tog
nej,
de allt.
Nej, de hittar fortfarande inget. Det är så bra, det är jag som bullshit. Alltså, de hittar ingenting. Förstår du? Det är bara ge upp kriget mot knark.
Ni berättade om en rektor som hade kontaktat alla elever på sin skola och sagt att de inte fick gå på en ODZ-konsert som det ändå var 18-årsgräns på.
Alltså, jag kör åt
det. Var någonstans var det?
Det var då hade vi spelning uppe i Boden på ett ställe som heter Western Farm. Som har varit ett par gånger också, som alltid blir lyckat. Och kör åt de arrangörerna också. Att de fixar det.
Och de backar aldrig.
Ja, men exakt. Då hade de liksom gått ut. Jag tror att de hade skrivit i någon Facebookgrupp i Bodens, jag vet inte, kommun.
Ja, exakt. En rektor
hade i alla fall gått ut i skolan och berättat. Och i ett brev och skickat hem med barnen och sagt så här: de här ODZ-arna har kommit till stan och de är kända för det här och det här och det här. Och vi vill bara råda er...
Era barn
bara er och era barn, eller era barn och ja, föräldrarna att hålla koll på barnen den här helgen.
Så att de inte går dit.
Men alltså, då återkommer till den här, röda knappen. Ifall det kommer någon och säger så här, för min egen skull, ifall någon hade kommit till min, jag gick i skolan och sagt så här, den här kontroversiella gruppen kommer till vår stad och ska spela.
Gå inte dit.
Gå inte dit. Då hade jag liksom gått och köpt en biljett direkt. Jag förstår att det är deras taktik.
Det kan egentligen ha varit det snyggaste PR-movet.
Jag vill också tillägga att jag tror vi delade hans brev på Instagram. Ja, så bara så ni vet.
Vi kommer.
Så, men nej, jag tror vi skrev, bara så ni vet, kom inte hit för det är slutsålt.
Ja, exakt.
Men får du någonsin dåligt samvete för att unga människor kanske skulle inspireras? Ni har gjort en låt som heter Jag fucking hatar er, där ni rappar så här: min lillebror går runt och harmar allt ni sagt. På varenda låt jag svär, det gör mig i lack. Hörde nyss att han har testat chack. Om han faller dit så fucking dör ni snabbt.
Ja, precis. Den där versen, jag har aldrig pratat om det här öppet. Alltså. Jag har aldrig pratat om det öppet. Den där versen blir misstolkad. För att folk tror att den handlar om vi som pratar med majoriteten. Den där versen är jag som pratar med ett fan i en telefon. Ett telefonsamtal.
Exakt. Eller mer hur hon har
du har fått det samtalet.
Ja, det han säger där är precis det hon har sagt till honom i telefonsamtalet.
Jag har haft en person som var väldigt mån om att göra det väldigt jobbigt för mig. Så man kan ju inte kalla henne för fan, utan det är väl mer någon som har...
En orolig stora syskon.
Nej, inte från början. Hon har ju gjort andra saker också.
Okay.
Vad gjorde hon till exempel?
Hon ringde typ till mina svärföräldrar, alltså till min frus föräldrar, och sa dejta inte honom, och ringde till mina föräldrar och sa er son gör det här och det här. Så, alltså, hon har försökt att, du vet, röka ut mig och förstöra mig. Liksom. Jag har aldrig träffat människor, jag vet inte vem det är. Men hon hatar mig i alla fall. så fick jag ett samtal på Messenger, och då såg jag att det var hon. Och jag bara, shit, jag har aldrig pratat med den människan, jag vet inte vem det är. Och allt jag säger i den versen sa hon till mig i det telefon. Så, ni är säkert fucking pundar, det är ingen som vill jobba er. Alltså, jag hoppas att ni dör. Och då pratade hon om någon lillebror hon hade, som hade varit på någon rave någon gång. Och jag går inte på rave, by the way. Eller det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Och så, min lillebror träffade dig och du sålde schack till honom. Och jag bara, det går inte. Alltså, för nu vet jag att du ljuger, för jag har inte varit på Drave på miljoner år.
Och jag
säljer inte droger. Schack var också jättelänge sedan jag tog. Och hon bara, det är 100%. Han sa att det var du. Jag bara, men vänta lite nu. Kan det inte vara så att din lillebror som är jätteung och vill vara cool, berätta det? Inte en chans, han skulle aldrig ljuga. Han är 13. Och jag bara, nej, alltså lyssna. Förlåt för att du känner så här, men det var verkligen inte jag. Jag lovar, det var inte jag. Nej, och så din fitta, du ska dö. Du känns ska dö. Och jag bara, jävla vad arg du är. Fan vad du hatar mig alltså. Så det är grejen med den versen.
Men alltså, det är exakt, men alltså vad kommer till då? Eller med alla verserna från den låten handlar om folk som skriker på oss. Så vi har skrivit dem ur samma perspektiv allihopa. Men alltså om man får dåligt samvete eller inte, jag vill också, du vet, påpeka till folk som lyssnar så här. Alltså, vi har aldrig rappat om att vi säljer någon drog överhuvudtaget. Vi säljer inga droger, utan vi tar droger också. Vi är inte här för att raise your kids, förstår du?
Men sen rappar ni rappar ju inte heller om de droger som är mest populära bland nya rappare. Ni rappar ju inte om opiater till exempel.
Nej.
Alls.
Nej.
Ni rappar inte om crack, så vet jag vet.
Nej.
Ni rappar inte om meth.
Nej.
Så vet jag vet.
Nej. Eller alltså crack kan man använda för typ för att det är när gamla referenser till crack rap. Crack rap.
Men också, nej, alltså, exakt. Vi har en låt som inte är helt crack.
Det är en spelreferens.
Vi tar inte meth. vi tar inte meth och vi dricker inte lin på det sättet som, nej, du vet, så här, som du pratar om sådär. Alltså, då rappar vi inte om det heller.
Nej, precis. Det är sant. Fan vad bra att du sa det.
Och du tar ner någon typ av moralisk ansvar kanske, eftersom men ni alltså, inte typ så här, rappar om de saker som faktiskt leder till dödsfall.
Jo, men alltså typ så här, fan, det här kanske låter så jävla klischéigt nu också, men du vet så här, trots allt så det vi pratar om så är ju det vi lever också. Förstår vad jag menar? Och ja, man kan väl vara orolig över att någon inspireras sådär, men man kan typ inte ta hänsyn till det om vi ska göra musik som speglar vårt liv. Ifall vi skulle behöva ta hänsyn till sånt, jag tror du har sagt det någon gång förut också. Ifall man ska ta hänsyn till typ så här, ifall man, du vet, så här, du vet, man får folk inspirerade att ta droger, då, eller något annat, då måste vi börja liksom rappa om gå till skolan, gör läxorna, stanna hemma efter 10. Alltså,
och då förstörs konsten.
Jag vet inte vem det var.
Be cool, stay in school.
Men gör det, alltså, stanna i skolan.
Men också, fuck it, stanna inte i skolan om du till vardag gör någonting annat. Men gör någonting annat också. Men också, du vet, det fanns, jag vet inte vem det var som sa det, någon president eller jag vet inte, det var någon topshotta som sa det, jag kommer säga nu. Och liksom att det finns tusentals eller miljontals låtar om kärlek, bro. Det är ändå krig i hela världen. Eller i halva världen.
Hade det
varit så att liksom låtar har gett så mycket påverkan, då hade vi levt i liksom Disneyland.
Jag har aldrig tyckt att ett moget sinne kan kritisera självdestruktivitet. Alltså, aldrig någonsin. Alltså, om någon pratar om sin egen självdestruktivitet och du klankar ner dem på att deras sak de gör mot sig själva påverkar dig, förlåt, jag kan inte hjälpa dig. Liksom.
Den enda risken jag kan se är att unga aspirerande rappare tänker att ni är skitbra för att ni har pundat, när det ligger extremt mycket hårt arbete bakom det ni gör.
Verkligen.
Och ni är inte jättegrymma rappare för att ni har
varit
på med det här, utan ni var det redan när ni började. Det är som att påstå att Beatles blev bra för att de tog LSD. Nej, de blev bra för att de jobbade stenhårt.
Eller som att John Lennon blev bra för Yoko Ono.
Men det tycker jag folk, jag menar den yngre generationen, typ, de har glömt bort det som du ser, fattar. Det är inte som att Usain Bolt, han bara vaknade och var snabbast i världen. Bro, han har varit på gymmet varje dag, hela tiden. Mm. Vi har varit i studion varje dag, hela tiden.
Hela tiden.
I 10 års tid. Mm. Och sen gjorde vi ODZ.
Precis.
Alltså, ja. Vi gjorde 10 år innan vi var ODZ.
Jag tror också att folk vill att vi ska vara ärliga. Alltså, jag tror att man vill ha en ärlig artist bara rakt om. Om man lever ett mörkt liv, då pratar man om det. Lever man ett glatt liv, så pratar man om det. Det är
som du säger, det är väldigt vanligt att typ det vi pratar om hamnar ibland i skuggan för att vi egentligen är väldigt duktiga rappare också, som vi har hållit på med det väldigt länge. Men det är okej också, du vet, det är okej om du vet så här, du hör drogerna och det är det som du uppmärksammar. Okej, jag fattar det är cool 100%, men vi vet att vi är duktiga rappare och vi älskar att rappa liksom.
Vi gör musik i huvudsak.
Precis.
Ja. It's like the ultimate party flavor, baby, you know. Yeah. 2 cups, I get a hot and out of my clothes, you know. Caribou Lou, it's like 1 Mickey, 1 Rum. Yeah. Pineapple juice and Malibu, Caribou, get them all numb. Make baby girl come out of a shirt and raise hell. Don't stop till the cops come. Half a bottle of 151.
Wow, this is not a Tech 9 Caribou Lou, 151 Rum. Fan, alltså Tech 9 har bara inspirerat oss as mycket sen vi började hänga. Allt från, du vet, de pastorskläderna han har uppträtt med till det målade ansiktet och det röda håret. Så varför jag valde just den här låten är för att han blandar en fett god drink i låten. Run, kitty, run. We gon' drink it until we dumb, diddy, dumb, bum, biddy, bum. Here Kansas City come, so give me some. 151 rum, pineapple juice and Malibu, Caribou, get them all numb. Make baby girl come, out of a shell and raise hell. We gon' party till the cops come. 151 rum, pineapple juice and Malibu, Caribou, get them all numb. Make baby girl come, out of a shell and raise hell. Don't stop till the cops come. I see double. I see triple, might be trouble, might see pistols. We ain't tryna hear you haters sucking on sickles. We living it up in truth. Men har ni varit med om något riktigt hemska tillbud då någon har svävat mellan liv och död? Ja.
Ja, det har hänt.
Det har hänt.
Och de gångerna har man, det är ju de gångerna som man har fått lära sig också, hur du vet så här,
vad som är vad.
Hur gör man det här?
Ja, exakt. Ja. Alltså till exempel, alltså det är en asdålig idé till exempel att käka habbar, aka benzopiater eller benzopide eller vad det heter.
Diazepiner, tror
jag. Ja, exakt. Och lägga sig i en jacuzzi typ. Det var liksom så Amy Winehouse dog. Så att det har ju hänt. Vi har ju varit vakna i 2 dagar, tagit massa chack, sen försökt gå ner på några piller. Vissa av oss har suttit sig i en jacuzzi och det har varit för varmt och svimmat i jacuzzi. Liksom.
Samtidigt?
Samtidigt. 2 stycken gjorde det samtidigt och vår broder här låg också där, men han svimmade inte, så att han skrek efter hjälp och jag kom och hjälpte han. Och så vi kunde dra upp de två.
Ja, det sista jag ser är att två av mina vänner går alltså lamlösa och bara ögonen upp och bubblar ner under vattnet samtidigt. Så jag måste ta tag i deras hakor, lyfta upp dem, och alltså två vuxna män väger en del, speciellt när man nu fuckar i vatten också, för de är som lera. Så jag sitter liksom och försöker hålla dem ovanför ytan så att de inte drunknar liksom. Och bara sitter där och bara, hjälp, någon måste hjälpa mig. Ja, så de var tvungna att bära ur dem och, alltså det är helt massa sjuka
så
grejer.
Så det är en grej. Och det var också, det var, du vet, det var
men
också.
Men de händelserna har inte fått er och ompröva beslutet.
Absolut. Sitt i jacuzzi igen. Jag vet inte. Det finns ju sätt att göra, ta saker på som är helt okej. Okay,
alltså ingen av oss tar piller längre. Alltså i alla fall benzopiller.
Alltså, jag svalde precis ett piller.
Okay.
Men inte ett sånt piller. Men
nej, precis. Nej, men alltså benzodiazepiner är fan. Jag har också själv haft lite problem med dem och upplevt väldigt obehagliga saker. Typ när saker börjar, när man börjar tappa känsel i en del av kroppen och man nästan, alltså man svimmar, och det är när man inte har tagit dem på ett tag.
Exakt.
Och sen dess har jag har inte rört dem nu på hur länge som
helst. Alltså, just sådana händelser, ja, det sätter jättemycket perspektiv på vad man håller på med. Och som vi har sagt hela tiden också, du vet såhär, ifall du vet vad du håller på med när det gäller droger och du vet så här, verkligen vet vad du håller på med, då kan du och kan hantera det, då kan det vara ganska ofarligt om du vet vad du gör.
Men, ja, det är klart.
Ifall du inte vet alla sådana här saker som att du inte får blanda eller du vet såhär, du ska inte hoppa ner i ett badkar när du käkar benzo för du kan somna.
Och det är ju bättre att höra det av oss än att testa
men
det själv.
Också, nej, men alltså, det är också en grej.
Det är väl bättre att det finns någon som säger.
Ja, exakt.
Det är bättre att någon säger så här, gör på det här sättet.
Ja.
Istället för att, gör inte alls. Förstår du vad jag menar? För du vet såhär, alla som säger, gör inte, de utbildar inte folk i droger. Utan
alltså folk som kommer göra det, de gör det ändå. Men problemet bara med det vi säger, eller jag läste en grej precis nyligen som jag precis kom att tänka på, och det är att enda sättet att ha rätt, det är att göra fel.
Ja, men exakt. Precis.
Så vi har ju kommit till den här, alltså vi kan prata så här och kan, eller känner det i alla fall, att vi kan utbilda folk i ett nyttigt sätt att hantera droger
för
att vi har gjort massa fel.
Absolut. Mm. Och sen får man inte glömma bort, det är läskigt i de där situationerna. Man blir genuint rädd, för det går från en lite lekfull, skön stämning till oh my god, min vän håller på att dö framför mig. Och det sätter ganska hårda grejer i en. Så när man sitter så här som nu när vi pratar om det, då snackar vi inte bara skit, utan vi säger liksom, vad jävla. Blanda inte piller med alkohol, gör bara inte det.
Nej.
Det är bara helt onödigt att göra det. Ja, typ sådana saker. När folk,
det finns mycket regler. Kom till oss, vi kan ha föreläsningar i skolan.
Ring oss om ni undrar någonting.
Ja, vi svarar. Vi ska börja med föreläsningar.
Telefonnumret är 112.
Så här är det också. Droger är inte för alla heller. Alltså så är det ju, du vet så här, det är inte för alla, precis som allt överhuvudtaget. Men där också vill jag bara komma tillbaka till, du vill prata om demoner, du vet. Alltså just det här med att ifall du har tagit droger och du vet så här, du kanske varit vaken, eller du kanske inte är en person som du vet så här funkar bra med droger överhuvudtaget. Så det är ett väldigt typiskt exempel jag menar just med det här med att han fick för sig att hans vän som han känner är, har någonting emot honom. Det är ett väldigt typiskt exempel på demoner som kan bubbla upp.
Exakt.
Liksom.
Exakt. Sen också om du är en människa som har underlag för psykotiska saker, då är det absolut inte vettigt att ta alltså någonting som har med droger att göra. Så man ska inte ens röka gräs om man är liksom benägen för att få eller om man har i familjen eller sådana saker. Då är det svårt att skilja på att det är en psykos.
Ja, exakt.
Det är det som skiljer stabila psyken. Synthetic wigs made of anwars, dreadlocks, bedrock
harder than a motherfucking Flintstone, making crack rocks out of pussy nigga. Hey, den här låten heter Yonkers och den är gjord av Tyler Creator. Den här låten var kanske den som förändrade åtminstone alltså mig mest musikaliskt med ODZ. För att jag hade aldrig sett alltså, för det första musikvideon när han käkar kackelackan och hänger sig själv och svartvit och hur siluetten är filmad med ljus, och sen fick jag reda på att han hade gjort den själv och gjort beatet själv och alltså gjort allting själv. Det var bara som en shotgun blast to the face. Den här låten förändrade mig kraftigt musikaliskt, och det var kanske den senaste förändringen, 8 år sedan, 9 eller sånt där. Jesus called, he said he's sick of the disses. I told him to quit bitching. It says in a fucking hotline 4-5
fucking shrink. Sheesh, I already got mine and he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 3 past 6 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cock 9. This ain't no V-Tech shit or Columbine. But after bowling, I went home for some damn adventure time. What you do? I slipped myself some pink zannies. Danced around the house and all over print panties.
I videon till er låt Kranen så hade ni med bilder av graffitimålare som drog i nödbromsen på ett tåg och sprayade ner det totalt. Hur mycket graffiti har ni själva sprayat?
Alltså efter det rätt mycket, innan det inte jag, eller alltså, när man var liten. Typ.
Ja, alltså jag växte i princip upp med graffiti. De jag hängde med hade storebröder som graffade när jag gick i grundskolan. Och jag har alltid tyckt om det elementet, så inåt helvete. Det jag har följt det hela tiden och du vet så här. Den där Arena och Lotta kom ut, så bara öppnades mina ögon upp för en helt ny värld. Och du vet såhär, shit, händer sånt här i Sverige, du vet. Ja, när man är typ 11 år också och ser såna saker, du vet, någon crashar en tunnelbanevagn. Man bara, vad är det för terrorister? jag har alltid älskat det och följt det. Och...
så nu har vi träffat alla de där terroristerna.
Ja, exakt.
Och de är jättesnälla. Nej, men exakt. Nej, jag har ju vuxit upp med Edvard den Sköna. Och vi båda gick igenom den där graffiti. Vi låg och målade graffiti tillsammans och testade wild style, old school, new school, olika stilar. Jag tyckte om det, men jag vet inte, det har fallit ifrån lite.
Det är inte så mycket koppling mellan rap och graffiti alltså, som det var
inte längre
förr. Eller till och med slutet av 90-talet och snackade alla om de fyra elementen. Exakt. Så nämner du de fyra elementen för någon tonåring nu, så tror de att du pratar om centralvärme eller någonting.
Exakt. Ja, det har fallit ifrån väldigt mycket.
Ja. Alltså, vi visste inte riktigt ens då, men nu har man märkt att graffitikulturen, alltså shit, alltså, wow.
Det är ett universum. Alltså,
det är ett universum, ja, det är det. Och det är ett nätverk av människor som känner folk liksom över hela världen. Och liksom, man har polare i olika städer i hela världen. Man har en sängplats i hela världen i princip, bara man håller på med graffiti.
Bara man har målat tillsammans
någon gång, så kommer nog folk och erbjuder en säng. Jag och Edvard den Sköne, vi var nere i Sao Paulo och träffade Oitos och Wendy. Vad heter det?
Och då var vi med två polare också som hade, här från Sverige. Exakt. Också som också är graffiti-legenda här.
Exakt, så exakt. Shout out till Leon och Giza som tog oss dit och gjorde det connect till oss. Du vet, vi har varit nu i Rio de Janeiro också, träffat en style som, du vet, vi bara stod och målade mitt på ljusa dagen i Rio.
Bredvid E4, liksom. Alltså, det är en väldigt så här, jag vet inte, det är en väldigt speciell kultur, du vet. Det är ingen kapitalistisk grej någonstans för någon av dem. Alla är verkligen så här, det är ingen som tjänar, några gör det, men det är inte så många som tjänar pengar på det, men de är ändå die hard för sin graph.
Exakt, och man skriver liksom ett namn som bara de inom scenen vet om. Förstår du? Jag menar, det är väldigt kredit på det sättet.
Jag tycker det är fascinerande att den scenen har åldrats lite också. Jag läste i Aftonbladet här om året om den största klotterutredningen i svensk historia. Mm. De grep några misstänkta. Tre personer som hade förstört kollektiva färdmedel vid 150 tillfällen. Och de här misstänkta var alla i 40-årsåldern. Det stod så här: familjefädernas hemliga dubbelliv. Klottrar ner pendel- och tunnelbanetåg för miljonbelopp. Det bästa av allt var att enligt polisens utredare så gick klottrandet ner med 70% efter att de här personerna greps.
Ja. Det är driftiga killar. De är riktigt driftiga, de här killarna.
Men det är samtidigt lite sorgligt. Jag menar, ungdomarna borde ju kunna ta hand om det här.
Det känns lite som det är det svalnar av på.
Alltså, jag vet varför. För när man var ungdom back in the day, så var det betydligt lättare att sno saker och göra pengar. Ungdomar nu, de snor inte så mycket prylar. Du kan inte sno en telefon, du kan inte baxa kläder längre. Och det
och du baxar färg då, menar du?
Nej, du baxar, exakt, du baxar saker för att sälja så du kan köpa färg. Man baxar inte färg så mycket för det är svårt att baxa färg på highlight liksom. Alltså, de har färgen bakom oftast.
Jaha, för
att,
är det det beror på?
Ja, och det, eller jag kan nu, jag bara slänger ur mig, jag har inte suttit och tänkt på det här, men jag slänger ur det här nu för att det är inte lika lätt att göra små pengar som det var förut, back in the days. När vi var små, man kunde sno SL-kort och sen gå och köpa färg liksom. Ungdomarna nu, de kan inte baxa något. De kan inte tjuvkoppla en moppe, fattar du?
Det här är Lasta med Stockholmssyndromet, och det här är också typ en låt under en tid när vi, för inte jättemånga år sedan också, men när vi satte igång och började göra musiken efter en paus och bara, man hörde de här två grabbarna som bara, du vet, var från samma trakter som vi också, 1-4 någonstans, och du vet, man hörde hur, du vet, såhär, när vi satt där och var smutsiga, och så hörde man några andra som också, du vet, såhär, pratade om att de var smutsiga och, du vet, oblyga över det, så bara kände man en connection direkt. Och de har inspirerat oss så jävla mycket, och vi älskar verkligen Stockholms Syndrom.
Shout out till
Marvin
Skiz och Starvin Marv. Han måste ju tagit det från South Park.
Ja, det är klart.
För Starvin Marvin var en liten...
Det var en lilla där.
Liten snubbe från Afrika som var väldigt smal.
Exakt.
Snodde ett rymdskepp.
Exakt.
Lasta. Jag är hastafari, överraskar allihopa och bara lastar ett party. Vi har plattor, öl och flaskor Bacardi, och det finns koks och zutt och botten upp. Jag har ingen tid för någon stroppig guzz. De på East har oftast tjock, mycket luft. Jag umgås med sexuellt aktiva bisexuella cochinas, drar en tjock med dila. Lasta. You go lasta. Lasta, du där, lasta, du också, lasta, lasta.
Ja, Stockholmssyndromet fanns bara ett par skivor, sen
ja.
Lade de ner.
Ja. Exakt, underhundar va, heter den, tror jag.
Men också, alltså de är några år äldre än oss också. Det tyckte jag också märktes på musiken. Och så här, när man lyssnade på dem så var det, jag kände alltid att det var... Typ som att de var våra äldre i det där, i smutset, typ, förstår jag menar. Vår rap kändes mycket betydligt yngre om hur vi rappade och vad vi rappade om.
Verkligen.
De känns med G.
Har ni några så kallade dayjobs? Eller försörjer ni er helt på ODZ?
Nej, det här är allt vi gör liksom. Men det så, och sen är det ju, du vet, vi gör, det är så mycket omkring oss också hela tiden, eftersom vi gör ju allting. Vi driver det här tåget själva och du vet... Vi gör merch, vi gör podd och nu gör vi podd och du vet såhär. Planerar festivaler, arrangerar spelningar, så du vet. Det blir ett heltidsjobb varje dag liksom, allting runt omkring. Mm. Men ja, det här är det vi gör.
Vi är blessed.
Vi gör musik och knarkar.
men ni har faktiskt tagit ställning mot droger på nyårsafton 2015 när ni ställde den retoriska frågan. Vad är det bästa sättet att få bort drogerna från gatan? Man köper upp det.
Exakt, precis.
Och sen tejpade ni fast massa droger på nyårsraket som ni...
Exakt.
Ja,
exakt.
Massa jävla skit, massa alltså, skräp.
Det känns som att om det är någon som vinner kriget mot droger, hur är det vi?
Det kanske är det.
Church.
Ja, det var ett jävla mån där när den exploderade.
Ja, exakt. Men alltså, jag tror vi, inför nästa valår så tror jag vi ska engagera oss lite stabilare och verkligen se till att politikerna lyssnar på oss så att vi kan legalisera cannabis.
Men vilket parti satsar man på då?
Den som vill legalisera.
Jag vet, men vilka partier känns... Det är inget parti som vill det officiellt, men...
Nej, men det är det.
Har ni såg den här debatten på SVT om... Det var typ en debatt på SVT när Verveus var med.
Ja.
Alltså, det var en brud där som hette... Vad fan heter
hon var från Unga Liberaler.
Roromina hette hon.
Ja, antingen är det Liberalernas ungdomsförbund eller Centerpartiets ungdomsförbund. Ah. De verkar...
Jag tror att det kanske var Centerpartiet. Hon hette Roromina. Hon var så jävla vass.
Hon var grym.
Alltså, de stod med snutar, de stod med, du vet, så här, läkemedelsföretag. Alltså, vad kan hon ha varit?
En toppolitiker.
20 års åldern, inte över 25 tror jag. Och hon bara slaktade dem med alla de här frågorna. Hon var så jävla...
Ni måste ju göra en hyllningslåt till henne ungefär, om Petra Mede.
Jag tror vi skrev till henne. Direkt, alltså, lyssnade, bara, fan vad tung du är.
Alla politiker som lyssnar, om ni vill ha röster, säg till oss, förstår du? Legalisera cannabis åt oss så kan vi fixa röster till er. Har ni hört om lobbyism? This is it, man.
Finns det några ämnen som ni velat ta upp i ODZ men har svårt att prata om?
Nej, ODZ tar bara upp ett ämne.
Som till exempel, alltså typ såhär,
ja, men Demoner är ju ändå en lite annan typ av låt än jag gjort tidigare, men har ni haft andra tankar som...
Ja, vi var lite inne på Edvard den Höger, var lite inne på Han kläckte ur sig en idé som jag tror vi har tänkt på men aldrig riktigt fått ur oss. Att vi skulle fan vilja jobba lite mer med psykisk ohälsa, kanske, på något sätt. Och i alla fall, även om inte vi är experter eller psykologer eller utbildade, kanske att vara med och typ få någonting att flyga, typ göra något samarbete med någon sån här, men typ, nu säger jag bara något, Mindler eller något sånt där. Var med och hjälpa till på något sätt.
Men inte, så här, rent musikmässigt att, typ, så att vi vill börja göra pop, typ, utan vi vill fortfarande göra det vi gör och så här. Men vi har kommit in på spåret, eller vi har märkt nu rätt mycket att vi kommer in på spåret som har med psykisk ohälsa att göra. Typ. Men annars rent musikmässigt så det är nej. Så.
Men varför har ni märkt att ni kommer närmare psykisk ohälsa? Det beror inte på er egen drogkonsumtion eller någonting.
Jag tror du vet att man gör alltid musiken efter sin vardag och du vet, så har man sina perioder och du vet, vi går också in i våra perioder då det är lite, du vet, så här, i alla fall jag har lite ångest och du vet, det är lite jobbigt att komma upp på dagarna och det speglar i musiken väldigt mycket. Alltså, som sagt, vi är ganska ärliga med det vi säger utifrån våra liv, tror jag. Mm. Och jag tror det är därför jag har kommit, kanske, du vet, det kommer en mörk platta nu. Förra plattan, den var lite mörkare och du vet, det var för att det var lite mörkare period, men det som kommer komma snart, det kommer höra att vi är soliga i sinnet.
Ja, verkligen.
Att vi är sol i sinnet nu, liksom.
Ja, nej, men alltså, man har haft det lite tufft till och tillbaka och jag tror att de som har haft det lite jobbigt, typ så här, gått lite på antidepp och försökt få vardagen att gå ihop och finna någon slags naturlig glädje och sådär, man kommer alltid fram till att man vill hjälpa andra och man känner nästan på något sätt att det är ens egen väg ur också. Så det finns ju någonting med folk som mår dåligt, att de vill hjälpa andra på något sätt för att hjälpa sig själv. Det är en ganska fin tanke. Det är nästan, det är typ en symbios att man hjälper varandra. Så det kan vara lite det också. Vi har känt oss lite dåliga ibland och mått lite dåligt. Och att vi vill att andra inte oss ska må så, liksom. För jag tror jag säger det också.
Plus, alltså, vi pratar väldigt mycket med våra subbies också.
Ja,
du vet, så här, vi pratar med dem hela tiden. Vi svarar dem när de skriver. Och du vet, så här,
det är era fans alltså.
Ja, precis. Exakt. Precis. Och de, du vet, det är många som skriver att de mår dåligt. Och de, du vet, så här, det har hänt någonting. Och du vet, så här, frågor. Och då är vi alltid där. Och det känns alltid bra att kunna göra det.
Verkligen.
För att man själv uppskattar det som fan. Och vi älskar våra subbies. Om det är någonting vi kan göra för dem som gör det,
Den,
vi mer än gärna.
Och den delen av oss har typ vuxit lite mer nu. Det blir mer intressant att hjälpa till lite, liksom.
Exakt, vi ser att det är folk som behöver det.
Exakt.
Jag har demonen i mitt huvud som bor över, kastar dem ut. Vi har bråkat alldeles för länge, fan, det kan du bara ta slut.
Okej, alltså lyssna, Fredrik, du pratar tjock mycket, brorsan.
Vi ska möta vår kran nu, här nere. Men ring oss.
Ja. Lyssna, sign up till OnlyFans, Fredrik. Vad är det med dig?
Exakt. Vi bara, vet du.
Och det är så att, tack för att ni kom hit. Fantastiskt att ta er här.
Tack så fan. Uppskattar det som fan. Tack så mycket. Jag tvingades till acceptera. Jag hoppas att ingen blir tvingad att stå mellan döden och hoppet om att överleva. Jag ber för att min fiende slipper hantera det som jag hanterat. Jag önskar det faller med mig på den dagen jag slutar.
Den här podden producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. ODZ var hemma hos Dragen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.